Plus att du ska prata om det högindustriella epoken och det goda arbetet. Och det får du förklara lite mer sen. Men jag tänkte säga lite det här, det goda arbetet. Att vi har ju diskuterat det väldigt mycket. Det goda arbetet var ju något som kom upp kanske för 20-30 år sedan snart.
Jag ska få höra historien.
Ja. Och man förväntar sig väldigt mycket. Men i takt med att som vi har upplevt många av er också, hur arbetslivet har blivit allt hårdare och utslagningen allt större. Och ju sämre det har blivit, ju mer har det här goda arbetet, talet om det, försvunnit i bakgrunden. Och nu ska du prata om hur det kommer att bli i framtiden här, om det finns en möjlighet för det goda, för ett hållbart arbetsliv. Och jag säger så här, det är en nödvändighet. Både ett hållbart arbetsliv och ett hållbart samhälle överhuvudtaget, om vi ska överleva. Det är ett livsvillkor, så det är en väldigt viktig fråga som Mats ska prata om här. Och nu får han väl ta ordet själv då och berätta lite mer.
Tack. Jag ser att jag har stavat fel på efterföljare där i all hast i morse. Ja. Men ni får simma för upp den här först.
Det lossnade ett F där. Ramlade bort ett F.
Ska se om jag får upp den. Ja, just det. Jag har en bakgrund på lite olika håll. Jag har numera är pensionär. Jag har gått av min tjänst i Uppsala. Jag har jobbat med Göran Hammer långt tillbaks i tiden. Och Göran kanske har berättat om det. Vi hade ju ett samarbete mellan universiteten och högskolorna och de fackliga rörelserna på 80- och 90-talet. Där Göran var väldigt inblandad och jobbade för LOs vidkommande för att få fackliga rörelsen och universitet och högskolor att liksom utvecklas tillsammans på något sätt. Men också att utifrån fackliga frågor, arbetsplatserna, jobba med problemställningar som var viktiga. Vi hade forskningscirklar som jag var inblandad i under en del år. Det där rann väl ut i sanden på 90-talet som mycket annat. Men jag var också under de åren anställd på Arbetets museum och var med och byggde upp Arbetets museum från 1988 och framåt. Jag var anställd till 1955 som på deltid forskningsledare och var med och skapade Arbetets museum. Och vi ska åka dit, har jag förstått, eller hur? Om ni får pengar.
Om vi får pengar, just nu är vi lite penningnöd. Vi har ju haft ett stående projekt med Arbetets museum i 2 år. Kan man säga att vi skulle åka. Och då råkade vi ut för en kris med Arbetsförmedlingen första gången. Vi hade gått om pengar som fick ta våra sparade medel för att kunna fortsätta. Och sen har det väl varit knapert tidigt. Va? Så att det är väl det hänger på. Att, vi har en ständig planering för den där resan.
Vänta lite tag, för det är en av de utställningar som är viktiga. Är lite, så att den ska uppdateras. Ja. Så att koll på dem. Jo, Arbetsmuseum är ju ett ställe som jag fortfarande känner väldigt mycket för. Vi ser om jag får ner den där på där. Nej, den vill inte riktigt. Ska vi se om vi kan få det här från början. Nu var den seg. Vad är detta för?
Vet du.
Den flyttar sig här, men den flyttas inte.
Det är konstigt, det borde göra det.
Ja. Den går inte upp på skärmen.
Väldigt märkligt det där.
Det var märkligt. Det kan vara att den har låst sig. Ja, vilket fall. Medan vi fixar det här så hoppas jag att det kommer upp så... Den här låser på ett märkligt sätt. Jag var anställd där och var med och byggde upp museet och jobbade fram till... Men jag fortfarande är faktiskt anställd. Jag har varit den som varit anställd längst på Arbetsmuseum sedan 1988, fast på liten procent. Jag är ordförande i forskningsrådet som jobbar med... Att försöka hjälpa till och utveckla utställningar och seminarier. Och vi har en seminarieserie som rullar varje år. I år är det migration som är en seminarium vi har i november. Det brukar komma folk från fackföreningsrörelsen, från organisation, andra organisationer, från museer, arkiv och forskningvärlden. Ett hundratal personer. Det här är arbetsmuseum, eller landskapet, industrilandskapet. Så när jag kom dit så var det ett landskap som var väldigt förrött. Textilindustrin hade lagts ner. Den lades ner i början på 70-talet. Sista YFA försvann vid den tiden. Sen stod det här området och det var ett gigantiskt stort industriområde. Och kommunen var ju som i Eskilstuna. Det är ganska parallellt, alltså Eskilstuna och Norrköping. Industrin i Eskilstuna gick också ner under krisåren på 70-talet. Och i Norrköping var det tidigare. Borås och Norrköping är ju systerstäder. Och de här industriområdena då, fabrikerna som var byggda från slutet på 1800-talet och framåt, går egentligen tillbaka till 1600-talet när Louis de Geer var verksam. Det var jättestabila hus, tegelbyggnader, svåra att riva, och kommunen var fattig och tänkte sig väl inte liksom att det här skulle man riva på sikt när man fick lite mer ekonomi, för att arbetslöshet, välja problem. Man rev mycket i centrum av Norrköping, men man rev inte alltså de här områdena. Men man rev i ytterkanterna, och det ledde till en protest. Det som var Tuppens lakansväv, som ligger längre ner i strömmen, mot den där ström. Och då växte det en protest emot att man skulle riva, och då startades då en rörelse för att ta hand om de här områdena. Men det dröjde alltså länge in på 80-talet, så efter 10 år så kunde man då få Stadsmuseet som ligger i de här byggnaderna. Det här är alltså taget från Arbetsmuseum högst upp, och det här är Stadsmuseets byggnader som ligger en bit bort. Ligger Stadsmuseet. Det var det första. Sen blev det tal om att man skulle då utifrån gräv, där det står rörelsen som pågick i landet. Ni känner till den rörelsen, hoppas jag. Alltså det som startade, att man skulle själv utforska sitt arbete. Och som var en väldigt stor sak under perioden från 1975-76 och fram 10 år. Där fackföreningsrörelsen var väldigt involverad. Att ta hand om sin historia, göra utifrån sitt eget. Att gräva där du står. Ja, ni som ni jobbar, ta hand om sin historia, intervjua, samla material. Och visa på att historien och det som har hänt var också ett politiskt redskap. Det var ju Sven Lindqvist som myntade begreppet gräv du står. Författaren som kom från Latinamerika och Kina och som skrev boken Gräv du står. Hur man utforskat arbete. Hans bok föregick av en som heter Gunnar Silén. De skrev Att stiga vi mot ljuset, som var väl kanske den som han arbetade med inom studiecirklar ABF. Vi pratar om 10 000 studiecirklar, 100 000 personer som satt och jobbade med sin historia under de här krisåren under slutet av 70-talet och början på 80-talet. Och ur detta kom så mycket mer. Dels så var det ju en väldigt stor aktivitet. Eskilstuna var inblandad. Det blev också då skrifter, men det blev teatrar och det blev museer. Så arbetslivsmuseerna som vi har, 1500 arbetslivsmuseer, kommer ur det här rörelsen, kan man säga, som föddes på den här tiden. Men gick också tillbaks på gamla traditioner i svenska, alltså med folkrörelser, folkbildning, sedan 1900-talets början. När det blir problem, då sätter man sig i en studiecirkel och försöker lösa problemen tillsammans. Det är som en gammal tradition. Och det gjorde man ju på 70-talet. Och det är som ett sätt. Vi har inte kunskapen var och en. Vi går tillsammans. Vi skaffar kunskapen genom att försöka samla in den. Prata personer som kanske har annan kunskap utifrån. Och det här var jag var själv väldigt inblandad i Gävlestårrörelsen. Och det var ju också det vi jobbade med sen i Uppsala. Med forskningscirklar. Att sätta sig ner och jobba. Jag var själv med i en mejericirkel i Uppsala med LIFS och med SIF. Med Uppsala mejeri, som gjorde väldigt mycket arbete under 80-talet och tidigt 90-talet. Som ledde till Industriminnesföreningen i Uppsala, som är väldigt aktiv och jobbar med sin industrihistoria. En förening som kom ur det här nedläggningen av mejeriet, hoten och vad som man gjorde. Så därifrån. Sen har jag då också forskat väldigt mycket på, alltså jag har själv skrivit, jag var med ett forskningsprojekt som heter Arbetslivets historia, industriarbetets historia under 1900-talet. Jag själv studerar Hedemora verkstäder uppe i Dalarna. Flyttade dit, lärde mig, gick verkstadsmekanisk utbildning och lärde mig hela arbetet och jobbade sen väldigt mycket för att intervjua och få kunskapen och skrev. Jag skrev 2 tjocka böcker och en 20-tal artiklar om det här och håller fortfarande på ibland då och då med Hedemora verkstäder och arbetslivet. Och den vägen kommer jag också in på det här med det nya arbetslivet, det goda arbetet. I de frågorna när jag var ute på arbetsplatsen på Hedemora verkstäder. En annan studie vi hade var ju om Bolinder Munktell som Lars Magnusson skrev också om. Ni känner till den kanske. Han skrev ju om arbetslivets förändringar. Han gick inte så långt fram. Jag gick ju från 1870 till 1990 i mina studier. Han gick fram till 1920-talet i sin bok som han skrev. Och sen skrev han också det bråkiga kulturen om det här före, alltså 1800-talets Eskilstuna, om liksom de här hantverkarna och mötet med industrialismen. Han är ju kollega till mig i Uppsala, professor också i ekonomisk historia. Vi hade en annan studie som tittade på Gustav Berg, kvinnoarbetet, könsarbetsdelning, en av de första könsarbetsdelningsstudierna om kvinnor och män på en sån här arbetsplats. Vi hade en studie om Kirunagruvan, om arbetet i Kirunagruvan från 1900 fram till 1990-talet. Den författaren, forskaren, han skrev 4 böcker, nästan 2000 sidor, sen dog han. Han gjorde sitt mäster, han var från Kiruna, han var därifrån, han har levt där, han skrev. Det var hans mästerprov, sen gick han under, tyvärr. Otroligt skicklig, duktig kille, men han klarade inte av att leva, han tog livet av sig. Sen hade vi en studie av Stocka sågverk och vi hade fler studier av mekaniska verkstäder som tittade väldigt noga på arbetsprocessen, arbetets innehåll, arbetets värde, hur hade förändrats under taylorismen. Hade taylorismen påverkat lika mycket i Sverige som i Amerika och England och kontinenten? Eller var det andra, vi hade ju en mycket starkare fackföreningsrörelse, hade andra sätt att liksom lösa, alltså produktionsfrågorna genom samarbete, har det gett en annan utdelning på arbetsplatserna? Det var sådana frågor vi ställde. Vilket motstånd fanns det mot utarmningen? Mot den här utarmningen som man kunde se i de stora industrierna. Arbetsmuseet just en industriland som jag då gav idéer till, som stod under 6 år. Det var alltså en jättestor utställning som togs fram successivt genom möten. Vi hade grupper och tog fram då det här förslaget. Och det var fokuserat på den högindustriella epoken, vilket jag har skrivit mycket om. Alltså den period som är 1930-talet, 80-talet. Den kommer jag gå igenom och berätta om. Och vi hade ungefär på en utställning 2200 000 personer per år som tittade. Och det var mycket skolbarn, grupper från hela landet som tittar och diskuterar med guidningar om just den här epoken som är så spännande på många sätt. Det här är en bok som vi gav ut i samband med den, 10-12 forskare om Sverige blir modernt, alltså den moderna epoken. Sverige tog steget från att vara fattigt till att bli ett välfärdsstat under de här åren. En av de saker vi visade var ju löpande bandet. Det finns kvar fast nu är det i en annan utställning och just nu går det inte. Det är därför vi ska vänta, för det här har blivit problem. Det var att vi samlade in material, vi samlade in produkter från olika tider och visade liksom, alltså löpande bandet är ju mycket signum för den här perioden. Alltså när kommer i de här nya industrierna, Volvo och Saab som började i slutet på 40-talet med löpande bandet. Textilindustrin i Borås började på 30-talet. Cykelindustrin faktiskt i Uppsala, Nymans, började i slutet på 20-talet med den typen av löpande band. Den går ju tillbaka till den amerikanska Ford-fabriken i Detroit. Eller går tillbaka till det köttstyckeriet i England på 1930-40-talet. Sådant embryo till löpande band. Men som sen när volymerna ökade så enormt som i Sverige efter andra världskriget. När de stora industrierna som bilindustrin, vitvaruindustrin, inte minst kunder som går över till löpande band och fick världen som marknad. Så det vill vi visa i den här utställningen. Och här har vi maktens, som var viktigt att visa också, makteliten. Och ni känner kanske till då den här 15 familjerna som synliga familjer som var så tydliga på 60, fram till 60-70-talet innan liksom fonder och sånt som har gjort att vi inte har en aning om vem som äger idag. Här var det de här familjerna som satte sin prägel. Wallenberg är ju fortfarande aktör och investor och så, men många av de andra är borta idag. Eller finns liksom i anonyma fonder. De här, deras nätverk, de hade ju inte bara industriföretag, de hade ju banker, de hade transportföretag som Johnsons som ägde hela det här stora Lindholmens varv och Amerikalinjen. Så de har liksom integrerat på väldigt många olika sätt. Gruvor, järnverket i Avesta, mekaniska verkstäder, Hedemora var en sån. De hade i Motala en period, de hade i Karlstad mekaniska, Kristinehamn, varvet Lindholmen. Så allt hade de makt över på något sätt. De koncentrerade. Det här var ju C.O. Hermanssons begrepp som han myntade. Som blev alltså Vänsterpartiet kommunisternas partiledare. Men sen, han dog ju nu här nyligen. Myntade. Men som en koncentrationsutredning som staten undersökte det här efter den här boken som han skrev. Så satte staten till en stor koncentrationsutredning och kom fram till att det är ju otrolig maktkoncentration i Sverige. Banker, företag, serviceverksamhet på de här familjerna. Och man försökte liksom på olika sätt från regeringen då sett hur man skulle lösa upp den här maktkoncentrationen. Men det skapar ju, liksom, det är en del av svenska modellen. Starka företag, stark facklig organisation, stark regering. Det var den modellen som man hade. Vi hade mycket också på den här utställningen om design, här Stig Lindberg, alltså svensk design, svensk modell, svenska produkter. Ja, det här är ju ingången till Arbetsmuseum. Det kommer på ena sidan bron, strykbrädan på ena sidan och strykjärnet på andra sidan. Och det här är den utställning som nu står, Framtidsland, som handlar om nästa, efter 1980, som handlar om hur, alltså, avlösning av industriland, hur liksom den här nya typen av flexibelt produktionssystem kommer in, men också hur påverkas miljön, klimatfrågan är stor i fokus här. Alltså framtiden, vad är det för jobb vi får i framtiden när vi ska ta steget och klara av den stora utmaningen som klimatet och miljöproblemen och den globalisering som vi står inför. Den här står under en lång period och ska sen ersättas förmodligen något som heter robotland, det nästa. Vi håller på att börja jobba med det, alltså den stora utställningen, automation, automatiska styrsystem och robotisering. Jag kommer inte gå in på det, men det här är ju nästa stora steg. Vad händer nu när vi går mot, alltså, allt mer blir automatisk och robot? Vad kommer finnas kvar? Vilka jobb kommer ställa? Jag vet att Kenneth Abrahamsson som kommer hit senare, han kommer ta upp de här frågorna. Och är väldigt duktig på det också. Det var första. Nu lägger jag den här av. Jag ska se. Nu ska jag komma in på det som... Nu ska vi se om det här går då. Och vi tar det från början. Nu ska jag... Man ska inte säga för mycket. Vi ska se vad som händer. Det kommer. Där. Alltså det här, det moderna industrisamhället är någonting som jag har grubblat väldigt mycket på genom åren. Jag ska snabbt ta mig igenom. Alltså industrialismen, vi tar det kort. England, 1770-talet. Resten neråt i Europa på 1820-talet. Sen sprids det under 1850-1890-talet. Sverige och Norge och Danmark kommer med. Men industrisamhället, alltså fortfarande i 1910 så var de flesta som arbetade i Sverige var sysselsatta inom jordbruk och skogsbruk. Ofta kombinationssysselsättning, torpare, sådana som hade säsongarbete i skogen, säsongarbete, jobbar flottningen, jobbar på ett jordbruk eller inom en säsongindustri. Så här var det långt in på 1930-talet, alltså väldigt mycket säsongarbete. Så den period vi säger, som vi tror att människor hade ett fast arbete, den är väldigt kort för de flesta. Yrkesarbetare, ja, 7 år innan man blev yrkesarbetare, man gick runt. Det är perioden 1935 ungefär till 1975-80. Sen innan var det flexibilitet, ingen fast, ingen trygghet. vad har det blivit sen? Allt mer, det kan man undra. Alltså det är en väldigt kort period där vi tror som är det stabila. Det är den högindustriella epoken. Vi kan se den på här, hur jordbruk och industri också, alltså, det här sysselsättningen i Sveriges sektorer. Alltså, de flesta var sysselsatta i jordbruk med binäringar. Mycket binäringar, skogsbruket, skogsbygdsområdena. Och industri och byggnad som går om här på ungefär mitten på 30-talet och sen är höjdpunkten fram till slutet på 60-, början på 70-talet. Sen går det nedgång. Men det här är ju en illusion. Den här statistiken som man har samlat in. Tjänster går förbi, ja. Men det här är produktionstjänster. Alltså det är en outsourcing, den utknoppningen som har skett. De som arbetade i industrin här blev outsourcare, utstängda. Och blev egenföretagare och blev kallade tjänstemän. De gör samma sak, men de klassificeras olika. En stor del av de här tjänsterna är sådana som har tjänster förut på inom industrin, men som har blivit omklassificerade. Därför måste man vara väldigt försiktiga med de här uppgifterna att vi är bara ett tjänstesamhälle. Tjänsterna är produktionsrelaterade. En stora data, hela datatekniken som är sig som inte outsourcar men som har kommit sen. Den skulle inte klara sig om man inte hade de stora industriföretagen och sjukhusen och kommunerna med industriföretagen. Det krävs otroligt mycket alltså dator till industriföretagen. Så försvinner de, så försvinner också stor del av tjänsteproduktionen. Så det här är alltså känsligt. Om man nu lägger ner i Ericsson i Borås eller Kumla så kommer säkert 3-4 andra att försvinna. Transport, service, dator. Det är ju den 1000 eller 3000 så kanske man kan måste man räkna upp det med 3 ytterligare. För det drabbar alltså så många genom det här som har hänt. Ja, vi kan se på det här, industrialismens landvinningar. Urbanisering, inflyttning till städer. 1875 var det 14% i tätorter, 85. Levnadsnivåerna för 20 gånger förbättrats. Det är en enorm dramatisk förändring som har skett under de här åren. Sverige, varje alltså per capita, per individ har fått 20 gånger mer materiella värden att röra sig med. Livslängden beror på det materiellt bättre men också på medicin. Boende som självklart förbättrar hela hygien. Och världen har öppnats genom kommunikationsteknologi. Och här ser vi BNP, alltså bruttonationalprodukten per capita per individ. Vi ser här industrialiseringen. Och sen går det ner i början på 20-talet när vi har den stora krisen. Ett hack också på 30-talet. Men den är stigande fram in på 70-talet när det liksom då nästa hack kommer. Men det är alltså en enorm stegring under industrialismens period med den här perioden från 30-talet och framåt som den brantaste och bäst snabbaste stegningen. Ja, vi kan gå förbi det här, de här. Under den här perioden som jag kallar högindustriella epoken så är ju det här som idealet. Stora företag, stora koncerner ägda av stora ägare, Johnson, Ericsson som i det här fallet. Det här är idealbild, så här skulle det se ut. Det här var rationellt. Begreppet rationalitet myntas och slår igenom. Allt skulle vara rationellt. Produktionens uppläggning, produktionens försäljning, konsumenten, alla skulle vara rationella. Tänka på hur man hanterar det. Ett annat sånt här stort är Kockums. Också en idealbild, alltså storskaliga varmen som blir så troligt stora i Sverige. Sverige blir näst störst leverantör under de här åren fram in på 60-70-talet när vi är efter Japan. Jättelika tankers som kommer då som Kockums, Öregrundsvarvet, Uddevallavarven och alla andra varv som stort sett är borta, försvann nästan helt. Men ser vi hur det ser ut då inom industrin. Det här är, de här blå är de små företagen, industriföretagen. De röda är de stora, över 50 anställda. Då ser vi att de flesta företag är små. Och de blir fler och fler in till 40-talet. Sen börjar det minska ner kraftigt och framförallt under senare tider. Och de stora, de ökar bara sakta. Och företagen såg ut mycket så här. Det var rätt små företag. På många av det här företaget finns kvar fortfarande i ett teda svett. De hade 4-5 anställda. Jobbade ganska små, ganska enkel teknik. Men ser vi på antalet anställda. Det här är de stora företagen. de sysselsatte fler och fler. Alltså, de små företagen var många, men de sysselsatte väldigt få. De stora företagen hade tusentals anställda och de sysselsatte så många. Och de små blev underleverantörer till de stora, blev i deras makt. Så de små företagen liksom kom in i den här strukturen men var underleverantörer eller dotterbolag. Så att det drogs ihop enormt. Alltså de stora få, 20 företag sysselsatte, alltså majoriteten, alltså 20 koncerner sysselsatte totala majoriteten av industrisysselsatta när vi kommer in på 70-talet. En sån koncentration av de här Wallenberg, Jönsson och andra. Och det här är ett sådär företag i Skåne. Visar på enorma anläggningar. Det här är sockerbolagets företag. Den här perioden, 35-85, industrin var drivande kraft och blev norm. Alltså det var industriell produktion som blev drivande och alla andra verksamheter följde efter. Rationaliteten. Bostadsbyggande skulle byggas upp samma löpande band och rationellt sätt. Skolor, sjukhus, allting byggdes storskaligt i samma... Ja, utom bilismen har jag sagt. Det var det man inte gav sig på, utan där fick individen ha sin frihet. Familjen. Man gav sig aldrig på den delen. Allt annat skulle vara samma. Den stora skalan. Företag och organisationer skulle vara... Inom ekonomin så heter det economics of scale, ett begrepp, amerikanskt begrepp som man använde. Det var det som var vägledande. Rationaliseringar, planering och funktionsuppdelning, lönearbete. Sverige tog steget och blev alltså det land i hela industrivärlden som var tillsammans med USA hade flest löneanställda år 1990. Amerika, Nordamerika, USA och Sverige. Och tittar man på södra Europa så låg procenttalet på 50-55% löneanställda. Det var småföretag. I Sverige var det alltså lönearbetet som blev vägledande. Och med det starka fackföreningar som förhandlade fram bra löner. Men vi har det här, särhållning också. Arbetsdelning, yrkesdelning, genusarbetsdelning. Kvinnor och män skulle ha olika positioner. Och geografisk spridning blev väldigt tydligt. Den här utflyttningen som skedde. Alltså industrin i Sverige kommer först på landsbygden. Det är landsbygdsindustrin under 1800-talet och början på 1900-talet. Vid vattenkraften. Sen kommer elektriciteten och frigör ju ifrån det. Och mycket flyttar in i städerna som Eskilstuna, Norrköping, Stockholm. Men sen sker det från 1940-talet en utflyttning. Tar man Ericsson som hade då Midsommarkransen så flyttar de 22 anläggningar ut i landet. Från Piteå i norr ner till Karlskrona i söder. Ja, vad sökte de? Jo, flinka fingrar skriver de i sina hand. Vi söker flinka fingrar, kvinnor. Dels på totalt jordbruksbygd anlägger man en fabrik. Icke-facklig erfarenhet, kvinnor med låga löner. Vad är det man vill ha? Och det stöddes då av arbetsmarknadens politiska åtgärder. Erlander skriver att det här måste vi stödja för att vi måste se till att sysselsättningen i landet fortsätter. Nästa steg är ju på 60-talet att flytta ner till Portugal, Spanien. Då flyttar man nästa steg. Så globalt, det här utflyttningen har pågått så länge. Brasilien och så vidare. Ett annat är också under den här perioden att hålla måttet. Alltså normer och värderingar. Man skulle inte avvika. Man fick inte avvika för då var man väldigt illa ut. Jag, på Hedemora verkstaden när jag studerade så fick jag tag på ett tiotal sådana här berättelser som cirkulerar på verkstaden. Som skrevs av en person, en radiatorarbetare som verkstadsarbetare. Väldigt roliga, skämtsamma berättelser. Men de pekar ut dem som var... steg upp som inte skötte sig, alltså som blev ansågs vara lite fjäskande för förmännen eller de som inte höll måttet neråt. Väldigt tydligt. Eftersom jag jobbade i styrelsecirkeln med de här gamla, och jag bodde granne med den här också, så hade jag många diskussioner. Varför gjorde ni så här? Ja, vi ville ha roligt. Men det var också att hålla, alltså inom den här ramen, så här skulle man vara. Den som var kommunist hade inte en chans på Hedemora verkstad. Den åkte ut. Den som försökte liksom utbilda sig var inte populär. Alltså det gäller att hålla sig inom den här ramen. Och jag förstår det, för att det här gav ju alltså möjlighet att fackliga förhandlingar, bättre löner, man kunde få fram. Avvikare var svårt. Det var svårt. Men det fick ju också väldigt förödelse för vissa individer. Tillbaka till den här perioden då. Vad hände? Positiva sidor. Enorm ekonomisk tillväxt. Levnadsstandard. minskade ekonomiska sociala klyftor väldigt tydligt, alltså hur klasskillnaderna ekonomiskt minskade. Urbanisering, demokrati, världen öppnas. Men storskaligheten i världen, och kalla, det här är en period av krig också, kallt krig och krig, och arbetets utarmning, arbetsmiljöproblem, flykten från bandet och miljöförstörelsen. Alltså miljön tog otrolig skada under de här åren, och det var inte tillåtet att diskutera den yttre miljön. Det tog länge innan man började diskutera den inre miljön på det sättet som vi känner, belastningsskador och allt detta. Fysiskt tunga, okej, okay, men belastningsskador kom inte förrän väldigt sent. Den yttre miljön fanns inte med i tänkesättet. Och den som försökte opponera mot att här vi förstör miljön, den hade inte lätt om man var en forskare eller man var en annan. De åkte ut för sina anställningar. Ända in på, alltså in på 70-talet, början på 70-talet, så var det otroligt svårt, eller slutet på 60-talet, att diskutera miljöfrågor. Och nu står vi då sen 80-talet för den tredje industriella revolutionen. Det är flexibla lösningar. Alltså det är inte alls stabila, fasta, står vi, din arbetsplats vara kvar, utan det är flexibilitet. Både när det gäller arbetsorganisation, förändringar, arbetstid, lösa tider, geografisk placering. Och det har ju möjliggjorts genom mikroprocessen. Det har möjliggjorts också genom öppningarna av kapitalet. Alltså att allt fram till 70-talets början så var ju allt kapital i världen, alltså fram till man hade ett system som heter Bretton Woods-systemet, som bandet det nationella. Gick inte att flytta kapital om man inte fick till dem lite så av finansministrarna i USA eller i Sverige. Man fick gå upp till Gunnar Sträng och be om nåd för att flytta kapital ur landet. Och det skulle utredas. Det löses upp, avskaffas, och under 80-talet så tar alla spärrar bort. Sen har ju bara kapital strömmat över världen. Och det är då vi har fonder och allting, och vi vet inte vad, vem som äger vad. Och det har gått otroligt snabbt, den här attacken mot hela det gamla systemet. Och nu är det varumärket. Alltså du ska själv brända dig, och du ska själv vara ett varumärke. Du är en ny människa, du ska hela tiden vara på tå, du ska hela tiden vara att förändra dig, du ska hela tiden också förstå din omvärld. Det krävs mycket av oss idag än gjorde kanske på den tiden. Då skulle du kunna yrkeskunnandet. Nu ska du ta omvärlden, ska du kunna. Du ska kunna förändra dig, du ska förstå utbildningen. Och det är fantastiskt för många, men det är också stressande för andra. Ja, vi kan hoppa över det här. Vad återstår från den här perioden? Ja, var den här perioden vi byggde Sverige. Alltså det fysiska landskapet vi har omkring oss, det är från den här perioden. Från 1944 fram till 1960-talet så bytte vi bostäder. 44 så var det normala i en stad, industristad som Eskilstuna, man hade ett rum och kök eller ett rum och kokvrå, toalett ute på gården. 1960 så var det två rum, badrum, moderniteter med kylskåp, frys och allt detta. Och toalett. Alltså en fantastisk förändring som gjorde, och ett kliv framåt för människan. Det är alltså en stor, stor förbättring som skedde emot det, hur det såg ut på 1930-talet när vi hade Lort-Sverige. Som Lubbe Nordström som åkte runt och pekade på vad Lort-Sverige var. Eländigt boende, sjukdomar, löss. Och allt detta. Här togs ett ordentligt kliv efter andra världskriget. Men vi har kvar mycket. Alltså den byggda miljön som vi byggde då är kvar. Industriföretag, byggnader kvar. Vi ser här i Eskilstuna. Vi har kvar bostäder som nu måste då renoveras. Och inte minst miljonprogramsområdet som kom då 76, 75 och 10 år framåt. Men vi har mycket lagar, förordningar. Vi har fortfarande stor genusarbetsdelningen är kvar. Kvinnor jobbar inom vården, män inom industrin. I stort sett ingenjörer är 90% män. Sjukvården är 90% kvinnor. Inom sjuksköterskor. En väldigt uppdelning efter kön. Och vi har miljöarvet som är ett stort problem. Ja, jag klarar det här. Då ska jag gå för nästa. Som är liksom den som berättar om det goda arbetet. Ja, har ni frågor så långt? Jag rusar på
det. Ja, det här... om de var överens att bygga upp från 30-talet och framåt. Mm. Var de lika överens den här nya samhället?
Alltså det...
För det fanns ju... Jag vet, Dennis Skåne Sträng blev övertygad av Olin att släppa lånemöjligheter och sådana saker slutet på 50-talet. Och han liksom, sossarna blev då, ja, fick ju lära sig utav de borgerliga ekonomerna och politikerna hur ett samhälle skulle byggas. Men i det här nya världssamhället, globala...
Alltså, vi ska ta den första där. Så. Alltså det som man kan säga svar på den frågan är att försöka få upp en stor bild. Svar på din fråga är att alltså det kom ju väldigt mycket nya idéer under de här åren. Som alltså socialdemokratin följde ju med utvecklingen. Men Per Åsbrink, socialdemokrat, som sen blev ledande för Riksbanken. Han var mycket drivande i de här frågorna att släppa loss det här. Mm. Och Erlander och de här lyssnade på honom. Han var ju en internationell känd person. Så att mycket gick det, men det fanns ett stort motstånd inom fackföreningsrörelsen. Alltså det var inte givet. Och tar det, om vi kan du få ta vår bildspel först då, från början där.
Ja, där.
Mm. Den kommer sen, tror jag. Ingen signal.
Nu kom
där kommer. Mm. Så, alltså så, det här är ju en både givande och tagande. Man hade ju fått en väldigt mycket förbättringar och samtidigt så kände nog socialdemokratin att liksom, det de har gjort uppskattades av den äldre generationen. Men ungdomar tyckte vi vill ha mer. Och Erlander sa ju det att stegrande förväntningarnas missnöje. Alltså man kan inte bara säga vi har fått det bättre och vi är nöjda för all framtid. Utan nästa generation vill ännu mer. Och så kommer de här, alltså man kan få mer om man lyssnar på de här. Och så småningom trängde ju också in inom socialdemokratin de här idéerna. Kjell-Olof Feldt är ju en mer representant för den än de gamla. Så att det här är som en process där saker och ting, och under hotet också av att det skulle gå åt helvete med ekonomin. Det var ju inflation, det var ju så oerhört mycket arbetslöshet då, till 70-talet, början av 80-talet, 3,5%. Fruktansvärt hög arbetslöshet, 3,5%. Tyckte man då, oron var ju enorm. Så att man måste ju göra någonting, man måste ju släppa med. Men det fanns motstånd, väldigt mycket motstånd.
Men då, från på regeringshåll, man hade ju hygglig kontroll över ekonomin. Jag vill berätta om de här 15 familjerna och man såg vilka det var som styrde.
Strängan tyckte om att jobba med dem.
Det var ju inte begreppet. Vad som är bra för staten, vad som är bra för Wallenberg är bra för staten. Ja. Men det här idag... när man inte riktigt har grepp om de globaliserade företagen och var de, vilka som styr och drar i trådarna här.
Ska vi komma tillbaka sen? För vi får komma in på de frågorna här. Så vi kan ta en paus och så kan vi diskutera. Man pratar ju om det här med löpande bandet eller om det nu är det, men man pratar om fordismen, den amerikanska modellen med alltså Friedrich Winslow Taylor som kom med sin idé då i början på 1900-talet i sin bok Scientific Management som översattes till svenska omedelbart när kommer ut av Industriförbundet. Och fordismen är ju löpande band och taylorism och Eskilstuna med C. Johansson, Smått Johansson. Han var ju viktig för Ford. Så här har ni liksom en källa för hela det stora komplex av fordismen som man pratar om. Som är storskalighet, massproduktion för en massmarknad, utarmat arbete. Det krävde standardisering, exakthet, uppdelning av arbetet, repetitiva moment, ackordslön och starka organisationer som kunde förhandla. Inte USA, för det var inte Ford. Henry Ford, han ville inte ha fackföreningar. Men Europa och framförallt Sverige och Norden hade ju starka fackföreningar. Som kunde ta tillvara på produktivitetsökningen, som kunde ta tillbaka det från löneförbättringar. Men under 70-talet, 60-70-talet, så blev det allt svårare att rekrytera människor till de här nya typerna av produktionssystem som infördes från 30-talet. Började då i verkstadsindustrin och textilindustrin i Borås. Med sönderdelning, allt mer sönderdelning, allt mer uppvård, allt mer övervakning, kontroll, tidsstudier, klockstudier och sen MTM på 50-talet. Det drev upp tempot, gav välfärd, men det gav alltså också väldigt mycket slit för människor. Och på 60-talet så börjar man inse det här, alltså vilda strejker börjar komma upp. Under 50-talet så hade alla varit rätt nöjda. Välfärd, modernister, med allt bättre. Och Sverige åkte ut i världen, fackföreningen, alltså LO och SAF åkte ut och berättade, Geijer och SAFs chefen, hur bra vi var. Vi kunde vara stolta för vi fick det så jäkla mycket bättre. Va? Man kunde få bättre bostad, man kunde börja köpa motorcykel och snart bil. Man fick semester, 3 veckor semester, 51. Och sen 4 veckor i början på 60-talet. Alltså det var en otrolig förbättring. Men samtidigt blev arbetslivet allt hårdare. Inom industrin som drev upp tempot mer och mer och mer, så började det bli vilda strejker. 62-63 var det väldigt många strejker. Personalomsättningen ökade, alltså människor gick in och gick ut. De stora industriföretagen kunde inte behålla sin arbetskraft. Det här var ju inte som företagen tyckte, att det var ju bekymmer. Och det var bekymmer för fackföreningsrörelsen. Och så började man säga belastningsskador, alltså ny typ av skador som förnekades först. Ja, belastning, lite slit, lite ont i ryggen gör väl ingenting. Läkarna sa så faktiskt, det var inte alls populärt. Och kemiska ämnen som kom in, som började få, man började prata om problem med kemiska ämnen och hur det påverkar kroppen. Men så att det kommer successivt. Här gör industri en del, alltså Metallindustriarbetarförbundet, tillsätter i mitten av 60-talet en utredning, för att det här är bekymmer för facket, alltså det går inte bra när man strejkar och man kan inte hålla avtalen på det sättet. Och man tillsätter forskare som ska titta på det här. Det är Bengt Abrahamsson och Walter Korpi, kända, Walter Korpi inte minst känd för han skrev sen, fortfarande verksam. De utredde det här med vilda strejker och så vilka perioder och försökte förklara det för då Metalls ledning. Och kom fram till att det var ju mycket alltså tempoökningar som orsakade det hela. Då missnöje med hur det såg ut. Va? Och framförallt missnöje med inflytande. Vi har fått en materiellt bättre. Men vi har ingen demokrati på arbetsplatserna. Företagsnämndsavtalet 46 som infördes, vad har det gett oss? Det har gett oss bara att de berättade att de skulle förändra, men vi har ingen möjlighet att påverka. Så det var ju ett missnöje som var, kom då. Och samtidigt så hade ju automationen börjat i den här tiden. Den började redan nästan slutet på 50-talet, de första halva automatiska maskinerna inom verkstadsindustrin, halvautomatiska och så småningom helt automatiska. Och datoriseringen började ju också komma under 60-talet och 70-talet sen. Och NC-styrda maskiner började så att tränga in. Det går långsamt. Men oron var ju stor. Samma oro som man idag säger att vi kommer förlora jobben. Samma sak sa man 1955. Då började den första automatiska maskinen. Och så hade man en stor konferens om det här. Elander säger, ja hur ska det gå? Vilka ska ha jobb i framtiden om vi är automatiskt? Det har inte skett än. Va? Så när man säger att vi ska förlora jobben som alla stora säger, var lite kallsinniga. Det är inte så lätt. Det sker så fort. Men det påverkar successivt utvecklingen. Så det här man gjorde, alltså både inom fackföreningsrörelsen, staten och arbetsgivarna, så var man oroliga för de här vilda strejkerna och belastningsskadorna man började komma. Så man började jobba med de här frågorna, tillsatte en utredning 69 som SAF, Metall, LO och staten var inne i för att titta om man kunde göra någonting åt de här förändringarna som nu har skett. Man hämtade idéer från Norge som har kommit längre. Och då var det ju det här med självstyrande grupper som man började prata om. Det kommer från England, sociotekniken i England som hade tagit fram de här. Men Norge var väldigt tidiga. Man tog in dem och började fundera, ska man kunna göra någonting åt de här frågorna? Sen kommer ju då hela det här strejken 1900 som kommer. Vi ska titta först här. Så här såg det ut på många arbetsplatser vid den här tiden. Så kvinnor arbetade vid löpande band. I det för sig är det här Ericsson. De här arbetsplatserna låg inte i Stockholm. Alltså väldigt tydligt. Ericssons arbetsplats i Stockholm var männen vid Midsommarkrans. Kvinnorna arbetade uppe i Söderhamn, Piteå, Delsbo, Karlskrona och andra ställen. Och då satt man mycket i det här, medan yrkesarbetet var kvar i Stockholm. Otrolig intressant, alltså hur man liksom delar upp och sorterar människor och sätter de här. Och det var ju de här som fick belastningsskador, och de här var ju stark skador, men hade en liten röst i sammanhanget. Så här såg det ut på Volvo sen. Kvinnorna kommer också in där och får göra den här typen av arbete som man kan förstå slitsam, skadar vid löpande bandet. Men sen har vi då gruvorna. Tungt, slitsamt, och vi har ju gruvstrejken 69-70 som höll på då från december in till februari. Som skakade om, det var ju statligt företag som skakade om enormt, alltså i svensk medvetenhet. Vadå? Sa regeringen, och det var ju Palme som fick det här på bordet. Det var ett statligt företag som har skött sig. Det var ju frågan om ackordet, men det var frågan om försämrade arbetsförhållanden när man gick under jord på 50-talet i Kiruna. På allvar. Och när man alltså Grängesbergsbolaget, man köpte ju ut Grängesbergsbolaget som ägde halva LKAB. Det var ju en uppgörelse i början på 1900-talet. Man köpte ut dem och så gick man över till ett nytt arbetslivs, alltså produktionssystem. Och gick mer under jord. Och det skapade en väldig stress och väldigt mycket belastning på arbetsplatserna. Alltså Kiruna är ett väldigt spännande exempel på saker och ting som har hänt. Jag ska inte gå in på det, det är en egen historia. Men här fick man upp det, och det var ju ett chock för staten. Och det tog sig faktiskt av den borgerliga. Alltså att, men titta, staten kan inte sköta sina egna företag. Palme, han var ju snabb och ville åka upp dit. Men han fick ju inte åka upp dit på en gång. Han fick ju vänta. Han var ju sån, han ville ju vara med aktivt och agera i sådana här sammanhang. Det här var ju en strid också mellan vänster och höger inom arbetarrörelsen, som vi vet. Och här fick ju gruvfacket på örat ordentligt. Alltså den fackförbundet fick ju väldigt mycket svårt efter det här gruvstrejken. Där man mycket ställde upp på att det här skulle lösas i den gamla vägen. Men de fick ju mycket kritik i Kiruna, i Malmberget, för vad de hade gjort. Och kontoret låg ju i Grängesberg, förbundskontoret. Det här var ju Erikssons då, alltså, det här är ju så absurt, va? Man sliter sönder sig, ja, då hänger man upp er i mitt hällor, så kan ni jobba då istället. Alltså det är så på sätt vansinnigt, va? Förändra med produktionsordningen istället. Det var ju det som man fick ta då, ja, mår ni dåligt, häng upp era armar i mitt hällor, så ska ni kunna jobba. Det var förakt för människan. Och det är ju det som vi ser på den här bilden. Alltså de hänger i armarna. Det är dåliga bilder. Men jag ska säga också, jag har varit med tillsammans med andra och skrivit femte bandet om Metallindustriarbetareförbundets historia. Jag skrev om det goda arbetet, arbetsorganisation. Den boken finns ju, den kom för några år sedan. Vi har också med och skrivit det sjätte delen som behandlar perioden. Alltså den femte delen. Det svenska Metallindustriarbetareförbundet har fyra stycken fram till 1950. Talet Smith, gamla böcker om dess historia. Vi skrev då från 56 är det väl, fram till 1981. Och nu har vi skrivit från 81 till 2005 när vi gick ihop med industrifacket. Den boken har inte kommit än. Vi väntar fortfarande på ett kapitel. Den ska komma. Den förra boken blev på 1100 sidor. Har ni sett den? Den är jäkligt tjock. Oroväckande tjock. Den här ska inte bli lika tjock. Men det är tillsammans med IF Metall vi gör det här arbetet. Jag tittar på just arbetsorganisation och det goda arbetet. Det här är också arbetsförhållanden som var då. Alltså, bilreparatörerna ingick ju i Metall. Man gjorde en hel del. Och det var inte bara alltså facket, utan det var faktiskt företag. För de hade så stora problem. Man började övergå till nya typer av arbetsorganisation. Man pratade om norska modellen. Volvo gjorde ström, började. Saab i Trollhättan. De stora företagen, statliga televerken var väldigt tidiga också. Men det är de här företagen som börjar som säger, kan vi göra på ett annat sätt? Kan vi gå ifrån den här utarmningen? Kan vi hitta nya vägar? Vad finns det för idéer utifrån? Och SAF till och med då gav ut en annorlunda fabriker. Alltså, de var med på båten. En ny produktionsteknisk teori. De hade konferenser tillsammans med då Arbetarskyddsfonden, som var då en statlig fond som fick medel, och det är det som är så intressant under 70-talet. Hela arbetsrättslagstiftningen som kommer, med den nya lagen om anställningsskydd och arbetsmiljölagen och MBL kommer ju under de här åren. Ett radikalt steg ifrån samförståndet. Nu ska det lagstiftas inom de här områdena. Samtidigt jobbar man med det här då, med nya arbetsmodellerna, så finns det andra sätt. Det här var ju inte alla som tyckte om, givetvis inom företagsvärlden, inte alls. Utan det var ju några som gick i bräschen, och en som gick i bräschen var ju Volvo. P.G. Gyllenhammar var ju väldigt framstående. Han gick långt i det här, och 1974 så startade man Kalmarverken. Det här var ju första uppbrottet från bilindustrin, från löpande bandet. Och någonting som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Det var inte fullskaligt uppbrott, men man tog bilarna ifrån station och kunde arbeta liksom mycket mer i lag i det här. Men det var kortare cykler. Det var en början. Man hade konferenser, det kom bilindustrin från Japan, från USA kom dit och sa fy, så kan vi inte göra. Hur ska det gå? Vad ska hända med produktiviteten, lönsamheten? Alltså man var väldigt olycklig när man såg vad de gjorde. Och P.G. Gyllenhammar och Volvo gjorde i Kalmar. Och det gick väl inte så bra heller för Kalmarfabriken i början. Men det var mycket besök och det skrevs mycket om det. Och det blev någon slags embryo som ledde fram till det här. Volvo Uddevalla 89-93. Som är den storskaliga, den absolut djärvaste satsningen. Här pratar man om bilbyggaren. Varje person skulle i princip kunna bygga en bil från början till slut. Så som man gjorde i Fords fabrik i Detroit före löpande bandet i High Park 1913 på hösten. Så kunde man bygga en sån här. Det var det som var idén. Nu lärde sig aldrig någon så långt. Det var för komplicerat med de här bilarna att göra. Men det var alltså en idé som ändå fanns en utveckling. Och det var ju framförallt i Uddevalla och det var framförallt i Saab i Malmö som också utvecklade. Jag var själv i Saab i Malmö 1991 var det väl strax på våren och höll en föreläsning om arbetsförhållanden och arbetsförändringar. 2 månader senare lade man ner fabriken. Det var inte mitt fel, men det var det som hände. Alltså, det gick snabbt i de här åren. Men det är det här, det goda arbetet. Det var ju det som man satsade på. Man började under Åke Nilsson som var Metalls ordförande under 60-talet fram in på början av 70-talet. Han engagerade sig i det här. Var med i det här diskussionen med regeringen och med arbetsgivarna. Och han var också med och tillsatte de här utredningarna för att ta fram ett underlag. Vad var problemet? Han efterträddes av Bert Lundin. Känner du till Bert Lundin? Fortfarande lever han. En gigant, en fantastisk personlighet man säger. Jag har haft äran att möta honom. Det är verkligen en person, kunnig, tänkande, klipsk person som var väldigt viktig under de här åren. Han var med och tog fram idéerna för just det goda arbetet. Han rev det hårt. Åke Nilsson blev chef för Arbetarskyddsfonden. Den statliga alltså fonden som fick pengar från arbetsgivaravgiften. Och började alltså med forskning då. Så han blev den, fick han ju uppdraget. Och då satsade man väldigt mycket pengar på det här. Arbetarskyddsfonden och Arbetslivscentrum som kommer några år senare, slutet på 70-talet. 77 tror jag. För forskningen, för facket och för mycket forskning som hjälpte för att förbättra arbetsorganisationen. Och här har vi Bert Lundin under sina gigantsdagar. Han skrev också, han var med i vårt arbete med det här med Metalls historia. Och skrev då Ett liv i Metall. Det var det här utmaningen. Det här är det gamla systemet, alltså tekniskt administrativa systemet. Styrning uppifrån. Allting skulle bestämmas så som också Taylor sa. Arbetaren ska inte tänka. Arbetaren ska göra jobbet. Arbetaren ska bara få order. Och det var ju det som skedde med det här tayloristiska systemet som infördes successivt i en form som i Europa och Sverige var mer än social taylorism. Man försökte få med arbetarna, man försökte inte ta strid som den grundläggande amerikanska modellen var. Det här var det man ville ha istället, den socialekonomiska styrningen. Alltså att involvera människan i processerna, motivera och förstå att de också kunde dra fördelar av det istället för den här toppstyrningen ner och ordergivningen. Och det här programmet då togs fram, alltså Metall jobbade med de här frågorna under 70-talet, fick ju också mer och mer pengar. Inte minst genom medbestämmande lagen och hela det här som man går pengar till utbildning. Och antalet personer på Metall steg ju, ombudsmän som jobbar med frågor om arbetsorganisation och arbetsmiljö, steg ju väldigt snabbt efter 1975-76 under den borgerliga regeringen i och för sig. Så man kunde fick ju alltså ett antal nya ombudsmän som jobbar aktivt ute i landet för att inhämta kunskap. Väldigt duktiga personer som också utvecklade programmet. Det tog väl en 10 år ungefär. Man skrev rapporter till kongressen 1981-1977 om det goda, alltså om arbetets värde. Och man hade diskussioner på förbundsstämmorna omkring arbetsinnehåll, arbetsmiljöfrågor. Så allt fler och fler som började diskutera det här vid de här stora metallförbundets stämma. 81, och sen kom till 85 kommer det här programmet då som heter Det goda arbetet. Och det är ju demokratisering av produktionen. Och framförallt alltså att organisations- och beslutfattande i företagen, man skulle demokratiseras. Det var det som var det viktiga för att kunna bryta den negativa utvecklingen. Och 9 principer var ju det man tog fram då i Det goda arbetet. Har ni läst den? Nej. Nej, det är många år. Alltså det är trygghet i anställningarna, rättvis fördelning av produktionsresultatet, demokratisering av produktionen, samarbete, yrkeskunnande, utbildning, arbetstider efter sociala behov, familjen, kvinnor och män, jämlikhet. En trygg arbetsmiljö, alltså det är väldigt skarpa, trygga och bra principer man utgick ifrån. Och till det kopplar man 2 stycken, vad säger jag, grundläggande hur det skulle genomföras. Dels på mikronivå, alltså inflytande här nere, men också att uppe här, alltså man måste få inflytande över investeringarna. Så var både makro och mikro. Och det följde sen upp av nästa kongress, Leif Blomman var ordförande, den solidariska arbetspolitiken för det goda arbetet. Samma principer, men nu var det lönebildningen man sköt in sig på. Koppla ihop lönebildningen med demokratisering, det här måste köras ihop. Och det var väldigt mycket som hände under de här åren. Och det var, alltså alla var ju med på båten, kan man säga. Regeringen tillsatte då en kommission, Arbetsmiljökommissionen, som man tog beslut om. 15 miljarder tillsatte man för jobb i förändring. För att åstadkomma bättre jobb. Sen kommer krisen. Och slår undan grunderna. Regeringen Bildt drar omedelbart in 5 miljarder av de här pengarna för att ekonomin var så dålig. Sen kommer hela ideologiförskjutningen, nyliberalismen. Alltså industripolitiken åker ut, det blir näringslivspolitik. Det var mycket viktigare den här tiden att satsa på under slutet på 80-talet och början på 90-talet på aktier, fonder, på den typen, än att bry sig om industriell. Alltså vi hade en industriminister, vi hade industridepartement, bort industrin som åkte ner i hela tankestrukturen under de här åren. Och arbetsgivarna ser ju möjligheten att vända det här. Och ifrån Boston så kommer det nya konsulter, alltså idéer, så här ska ni göra, så här ska ni göra. Och de talar, de här arbetsgivarna som känner sig under press, för arbetslösheten var ju uppe då inom Metall över 30%. Fantastisk skillnad mot början på 80-talet. Det var 3,5% man skrek högt. Nu hade man inom Metall vissa år 30-35% arbetslöshet. Totalsiffran låg på 15% öppen arbetslöshet. Det var en chock. Det kastade ju om fullständigt som maktbalansen i den politiska maktbalansen samhället. Och så kommer ju också det teknologiska skiftet då, med internet och containertrafiken som är så viktig för att öppna den globala världen. Man hade avskaffat kapitalflödet, gick, nu kommer containertrafiken som tog bort tusentals jobb i hamnarna. I London 60 000 ner till några tusen. Oerhörd förändring alltså containertrafiken. Smart system och tog bort tunga, svåra jobb. Men det är också att allting skulle kunna flyta just in time. Det var ju det som kom, just in time. Ingenting i lager, ingenting fast. Allt ska kunna kapitalrationaliseras. Och flexibility, the word of our times. Det här, man skulle vara flexibel, man skulle ställa om hela tiden. Och man skulle aldrig sitta fast, utan man skulle med nya tekniken hela tiden vara beredd på. Allt skulle flyta, individen skulle också flyta, vara med, flyta, ställa om. Det var liksom det som de här amerikanska Boston-konsulterna kom så kraftigt och liksom implanterade i det. För att lösa upp den här ekonomiska nedgången. Och så kommer lean production. Lean production kommer ifrån Japan, ja, men den kommer faktiskt via USA, sen tillbaka till Japan och sen kommer den till oss. Lean-systemet nu som är det helt slagit igenom. Taktade system. Det här är ju faktiskt, det bygger på självstyrande grupper mycket. Alltså det, på ett sätt kan man säga att det goda arbetets idé togs över av mycket av de här konsulterna. Det är mycket, finns mycket i det som facket Metall sa på 70-80-talet som ingår i lean production. Att man jobbar ihop, man diskuterar, man har mycket mer alltså arbetslag. Men man har en helt annan press på sig i lean. Och det är målrationalitet som är grundläggande i det här Toyota-systemet. Alltså, det är målet att öka produktionen. Det är inte det som att man ska få ett arbetsliv som, och demokratisering av det. Utan alla ska känna sig pressade att jobba mot ett mål. Och håller man inte målet, då får man jobba över tid. Varje vecka har man ju de här takterna. Alltså, hur många ska ni göra? Vad ligger ni nu? Jobbar ni inte in det på fredag, då får du komma på lördag. Det är så mycket, mycket strängare system. Va? Men det är ändå liksom borta från det gamla line-systemet. Men den är också delvis tillbaks. Linen kan man säga i ny form är tillbaks igen. Okej, sista här. Förklaringar, det ser ni inte. Varför klarar jag inte det, alltså, DGA, alltså det goda arbetet att genomföras? Alltså, det var oerhört svårt. Det var en strång insats som man gjorde inom Metall att föra det här vidare trots krisen på 1990-talets början. Alltså arbetet gick ner inom Metall. Ombudsmän avskedades. Man försökte rädda jobben. Det var ju det viktigaste under 93, 94, 95. Men frågan togs upp igen. Alltså Göran Jonsson som kom in då efter Blomberg. Han tog upp det här igen och man fick väldigt mycket kritik utifrån landet från avdelningen som sa, vad sjutton gör ni inte någonting i vårt arbetsliv, vi måste ju ha upp det här för det här var ju en bra idé. Och man tillsatte utredningar inom Metall som visade på att ja, det hölls inte och man försökte skärpa upp det och man skrev en ny bok i början på 2000-talet om hur man ska genomföra det goda arbetet utan de förutsättningar. Vad hände då? Jo, då kom den här så kallade dotcom-döden, alltså den nya otroliga utslagningen. Det var ju internet som företagen, men det påverkar industrin. Och då gick det ner igen. Och sen försökte man ta upp det i början, alltså några år in på 2000-talet. Och det gick väl så där, va? Det var otroligt svårt att återkomma. Och för nu hade liksom de här lean productions sålts in så starkt. Och då liksom gick det inte komma med de här frågorna på det sättet som det gjorde på. Det var alltså en det här med grupparbete, arbetsutvidgning, arbetsrotation. Delar finns med i lean production. Och grupparbete finns med. Deltagande förbättringsarbete finns med. Man går fram varje morgon och diskuterar, sätter upp på lappar, post-it-lappar. Vad är problemet? Och så försöker man jobba fram dem. Det är det man har inom verkstadsindustrin att titta. Men ändå, man har alltså inte möjligheter som man hade inom Volvo då, inom här. Arbetslaget beställde. Arbetslaget tog hand om uppgifterna och också personalfrågor delvis. Och sen diskuterade med personalavdelningen. Man hade ett mycket, mycket större ansvar inom det som var det goda arbetet. Det man prövade det. Än det har blivit i lean production. Men det var neddragningar inför förbundskontoret. Man orkade inte hålla upp den här idén och driva den. Och det var faktiskt inte så lätt att förankra det här bland medlemmarna heller. Jag har studerat en arbetsplats och det var inte lätt för den fackliga ordförande som försökte driva det. Här är Erastil i Långshyttan som jag har studerat den här studiet. När han kom ut på jobbet första gången så talade om att nu ska vi ha självstyrande grupper och vi ska själv lära oss jobba vid 3-4 maskiner. Så fick han på käften. Det var inte lätt alltså överallt. Man tyckte inte om det, men man kände med att börja gå upp och lära sig nya maskiner när man var 50-60 år det var inte helt lätt. För andra företag drev facket och fick med sig medlemmar. Det här varierar. Man tillsatte ju otroligt mycket utbildning för det goda arbetet. Det var alltså utbildning, skolning under många, många, många år man hade program. Och man åkte ut från förbundet i Epitur. Men det som hände också var hela den här kontakten med arbetslivsforskarna som försökte ta fram underlag och som åkte till Japan och tittade på det här linsystemet. Det bröts. Man hade inte kontakten längre. Man hade inte ombudsmän som var skolare att liksom hämta information. Och det här kravet på ekonomisk demokrati, det är full mycket upp. Vad som har hänt sen, det är att idag pratar man om det hållbara arbetet inom Metall. Hållbara arbete, det begreppet. Det går väl så där. Men när man är med, jag har varit med på konferenser som LO anordnas under senare år för att driva upp det här igen och försöka se. Och det finns ju mycket som pågår, men det är fruktansvärt mycket svårare än i, liksom, vem har makten idag? Var sitter makten? Hur kan man påverka makten? Ja, ena dagen så hör vi Ericsson läggs ner. Skär dem ner. Alltså det går så fort. Man flyttar enheter på, hur kan man påverka i det vardagliga på det sättet? Maktfrågan, kommer man kunna ta tillbaka den maktfrågan med anonyma ägare? Man har kanske inte ens chefen för företaget inom samma land. Så det är väldigt svårt. Men idén finns ju och man måste utveckla den. Man måste utveckla den och också ta in de ekonomiska, sociala, miljömässiga sidorna här. För vi står inför nya utmaningar som är så bra. Och enligt en forskare i Göteborg, och det här finns det nu man håller på med. Vad är det goda arbetet egentligen? Inflytande, stimulans, tillhörighet, uppskattning och respekt. Trygghet. Balans mellan arbetets krav och den egna förmågan. Också privatlivet. Och flexibilitet ur individens perspektiv. Det är det så fall man ska liksom öka driva. Men vem orkar det? Så. Lite, jag drog lite ut på tiden. Det gick fort. Hoppas ni har fått någonting. Om ni får ta kaffe och så.